Klockan är runt 6 på kvällen den 10 april när Mikael och hans 12-årige son sätter sig på cyklarna utanför bostaden i Vårby. De ska bada. Några minuters cykelfärd bort ligger simhallen i Skärholmen. Precis innan de är framme så kör de igenom en gångtunnel där en grupp mörkklädda ungdomar står. Någonting händer som får Mikael att vända tillbaka till tunneln efter att han och sonen har kört igenom. Han börjar prata med ungdomarna och situationen blir snabbt livad. Någon av ungdomarna drar fram ett vapen och tumult utbryter. Första skottet går i marken. När Mikael sträcker sig efter pistolen så blir han skjuten i huvudet framför ögonen på sin 12-årige son.
Den 39-årige man som dödades i Skärholmen på onsdagen sköts i huvudet inför sin son.
Alla poliser vi har träffat frågar om han har någon anknytning till kriminalitet, men absolut inte, helt oskyldig. Det enda han levde för var sin son.
Han gick alltid fram när det var misshandel eller vad som helst. Han var orädd, han var bara så.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Dödliga gängskjutningar är tyvärr någonting som vi har fått vänja oss vid. Någonting som vi kanske har blivit avtrubbade inför eftersom det sker så ofta numera. Men då och då så sker våldsdåd som bryter barriärer. Dåd där våldet inte bara griper tag i de som är direkt drabbade utan samtidigt slår ett hål i samhällskroppen. Under min tid som kriminaljournalist så har jag jobbat med några sådana fall. Caroline Hakim som sköts till döds med sin bebis i famnen. Polismannen Andreas Danman som mördades i tjänsten. Adriana som bara var 12 år gammal när hon sköts till döds utanför McDonald's. Och nu kan ytterligare ett sådant fall läggas till på den här listan. Det är 39-årige Mikael som sköts till döds i en gångtunnel i Skärholmen framför ögonen på sin son förra veckan. Och det fallet ska vi prata om här idag. Med mig i studion så har jag min kollega här på Expressen, Elin Jönsson. Välkommen.
Hej Kim.
Den här undergången som Mikael blir mördad i, den ligger i Skärholmen som är en förort i sydvästra Stockholm längs med tunnelbanans röda linje. Du har ju varit där en hel del den senaste veckan. Beskriv den platsen.
Jo, precis. Det ser ut som en helt vanlig tunnel i ett vanligt centrum vid första anblick. Många passerar till och från jobbet till centrum, från centrum. Det är många som bor med sina barnfamiljer precis vid den här tunneln.
Och för det är liksom på ena sidan så är centrum och på den andra sidan ett bostadsområde.
Precis, exakt. Så det är därför som väldigt många passerar igenom där. Många går med sina barn och som sagt, precis som Mikael och hans egna son skulle till simhallen till exempel.
Och simhallen ligger precis bredvid där, den är inte alls långt bort.
Precis, den ligger bara 30 meter därifrån.
Och när du kommer dit, för du kommer dit torsdag morgon första gången, det är alltså precis morgonen efter det här mordet har skett. Hur är läget på platsen då?
Då har ju det här mordet skett ändå ganska tidigt på kvällen innan, så polisen är klara med sin tekniska undersökning, avspänningsbanden är borta. Det är väldigt lugnt på platsen, det är media som där rapporterar helt enkelt.
För då har inte hela den här liksom... Det stora intresset för det här fallet kommit upp ännu. Folk har inte riktigt förstått vad som har hänt.
Precis. Folk går till jobbet som vanligt. Det är ganska tomt på torget. Och inte så mycket folk i rörelse utan det är mer på eftermiddagen som det börjar komma.
Ja, för några timmar senare då kommer ju Mikaels anhöriga dit. Du pratar med dem då. Vad säger de?
Precis på tidig eftermiddag så kommer Mikaels anhöriga dit och de vill helt enkelt komma dit för att få någon typ av svar. De får ingenting från polisen, säger de. De har inte fått se Mikaels kropp, vilket de vill göra för att ens kunna ta in vad det är som har hänt. Utan de går runt på platsen och letar bevis för sig själva. Få någon typ av information. Hur kan det här ha hänt? Mikael som helt oskyldig person gick fram till ett gäng. Det slutar med att han sköts i huvudet. Hur kan det få hända? Varför?
För Mikael, det är ju någonting som de lägger vikt vid. Mikael är ju inte kriminell.
Precis.
Hur kan det här hända? Jag kan tänka mig att många som har anhöriga i den kriminella miljön. Mm. De går och bär på en oro att det här förr eller senare ska hända. Mm. Men när du har en anhörig som inte alls är del av den miljön som blir skjuten, så blir det bara, va?
Precis. Och det var den oförståelsen att hur kan det här ha hänt? Mikael var bara den typen av person som sa till om det var någonting fel. Men han var absolut inte kriminell, och de sa själva att de förstår att kriminella skjuter kriminella. Men varför Mikael? Han har ingenting med det här att göra.
Och en av de anhöriga som är på platsen då, det är Mikaels svåger Elias Demir. Han är också en av de första som bidrar när tunneln förvandlas till en minnesplats. På ett metallplakat så skriver han orden: vila i frid Mikael, du kommer för alltid att vara saknad. Vi kan lyssna på hur det lät när svågen Elias pratade med SVT.
Vi vet det som sonen har berättat för oss. Det var att de cyklade förbi här för att de skulle till simhallen där borta. Och så var det 4-5 ungdomar som stod här som ropade någonting. Och då stannade han till, eller om han gick tillbaka. Och rätt som det är så blev han skjuten i ansiktet. Alla poliser vi har träffat frågar om han har någon anknytning till kriminalitet. Men absolut inte. Helt oskyldig. Det enda han levde för var sin son. Och de var som sagt på väg till badhuset. Och istället för att det skulle vara en trevlig upplevelse så fick hans son bevittna sin pappa bli skjuten i ansiktet. Sonen fick ringa 112. Sonen ringde farmor.
Det här är på alla vis en fruktansvärd händelse. Och det är någonting som inte bara drabbar de anhöriga som befinner sig på platsen. Utan du som har varit där, Elin, jag kan tänka mig att du har märkt av att det här är någonting som har engagerat många.
Verkligen, och man märkte det bara på hur många personer som kom till platsen, även fast man inte kände offret Mikael. Lämnade en blomma, tände ett ljus, lämnade lappar och kort. Och det märktes på blomhavet som växte från torsdagen fram till lördagen, och till slut vid minnesstunden på lördagen var det 10 meter minst sagt, och bara på alla som samlades där. Det var enkelt 200 personer där som samlades till minnesstunden, kanske till och med 300.
Ja, man har haft både minnesstund, man har haft tyst minut.
Precis, och det som var så extremt gripande var att så många personer befann sig i den här korta gångtunneln vid centrum under den tysta minuten på lördagen. Och precis klockan 13.00 på lördagen så ringde kyrkklockorna, och sen blev det verkligen helt knäpptyst. Alla som var på platsen respekterade Mikael, och det blev verkligen varenda person som befann sig där var helt tyst, även fast det var flera hundra personer på plats.
Den här händelsen, den har ju lett till väldigt stor frustration, förståeligt. De människorna som tar sig till platsen, vad känner de? Vad säger de?
Ilska, de är arga för att det här kan få hända. De är arga för att man inte kan få säga till längre. De är kanske själva sådana, har de berättat, är sådana som säger till på torg, på tunnelbanan. Men nu kommer man tänka till en gång extra innan man öppnar munnen, berättar de. Och de är också arga över att så unga personer kan få gå runt med vapen, och att en helt oskyldig person drabbas av det här. Det är väldigt mycket den ilskan som man har fått en bild av under de här dagarna i Skärholmen.
En känsla av att människor har fått nog.
Verkligen nog. Nu har det varit en utveckling under så lång tid, och att den här kriminaliteten bara har spritt sig så pass att återigen drabbas oskyldiga. Återigen. Det är med det som man är så himla frustrerad och arg över.
Det finns också något väldigt inhumant i det här, att en pappa blir ihjälskjuten framför ögonen på sin 12-årige son.
Precis. Mitt på ett centrum. Det är ljust ute, det är tidigt på kvällen, och precis som du säger, med sitt egna barn. Det är extremt hemskt.
Det här är ju någonting som har påverkat många. Det har hänt väldigt mycket kring den här minnesplatsen de senaste dagarna. Finns det någonting som händer där som har fastnat extra hos dig?
Det som har fastnat extra hos mig är ändå minnesbilden när de anhöriga för första gången kommer dit. Och då kommer de helt enkelt dit då för att kunna få sina egna svar. De är så chockade men samtidigt tomma av det som har hänt, för att de känner att de inte riktigt har kunnat ta in det här än. Det har precis hänt. De får inte så mycket svar än i och med att polisen genomför sin undersökning. Utan de försöker helt enkelt hitta sina svar. Och det visar sig att de går runt och letar bevis, som de nämner själva, i den här tunneln. De går och letar efter någonting som kan ligga kvar i tunneln. De går fram till folk och säger, hej, var du här? Har du sett någonting? Hjälp oss. Det var verkligen extremt påtagligt när man var där, och chocken var så påtaglig, och igen ilskan som växte.
En känsla av maktlöshet, att man vill göra verkligen någonting, men vad ska man göra?
Verkligen, de gjorde det de kunde göra för att försöka få sina svar mitt i sin sorg och sin chock.
Tack Elin Jonsson.
Tack.
Polis Mikael.
Är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och så förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Efter mordet i gångtunneln så är Mikaels syster Aneta Demir en av dem som befinner sig på minnesplatsen. För att försöka få svar på vad som har hänt och varför. Hon var en av dem som stod Mikael närmast.
Jag är helt tom just nu. Jag har själv inte fått komma in i situationen och fått känna hur, om det ens är verkligt att han inte lever. Jag så bara om alla hedrar honom för att han var en bra människa, och det var han ju. För mig lever han ju fortfarande. Jag behöver se honom för att förstå att han inte finns längre.
Ja, för det har ju varit mycket om en uppståndelse om politiker och mycket människor. Har ni i den familjen, hur har ni kunnat liksom bearbeta? Har ni kunnat göra det?
Nej, inte än. Inte än. Det kommer ibland, kommer verkligheten tränga sig sakta på. Och sen kommer förnekelsen. Och alla ringer och det är mycket.
Hur vill du att folk ska minnas Mikael?
Alltså det roliga var att han var ju jätteintresserad av Marvels och superhjältar och allt sånt här och rättvisa. Så jag sa det till hans son idag, din pappa har blivit en superhjälte. Han har alltid varit jätteöverbeskyddande person. Inte bara mot sin familj, mot alla. Han gick alltid fram när det var misshandel eller vad som helst. Han var orädd, han bara var så. Så att jag är inte chockad över att han blev skjuten på det sättet. Först visste vi inte varför. Men när vi fick höra då var det så, jaha, okej. Det är precis Micke.
Detta är inte första gången som Mikaels syster Aneta förlorar någon i ett till synes slumpmässigt utfört gängdåd. Hennes bästa vän, Susanne, är mamma till 12-åriga Adriana som sköts till döds på McDonald's-parkeringen i Norsborg i augusti 2020. I flera års tid har Aneta funnits där för Susanne efter mordet på Adriana. Nu, efter mordet på Mikael, är rollerna ombytta, berättar Susanne för Aftonbladet.
Det är fruktansvärt. Alltså jag kan inte ta in att jag står här med min bästa vän som har varit ett enormt stöd för mig under de här fyra senaste åren. Och sen så står jag här som tröst för henne. Han var väldigt rolig och han var liksom frispråkig. Han stod upp mot orättvisa och han men jag tyckte att han var en väldigt väldigt bra pappa, väldigt pedagogisk, liksom visade tidigt vad som är rätt och fel. Han lämnar ett enormt tomrum efter sig. Det gör han.
Mordet på Mikael engagerar inte bara vanligt folk utan även politiker. Dagarna som följer är flera av landets största makthavare på plats i Skärholmen. En av dem är statsminister Ulf Kristersson.
Det är helt fasansfullt. Det är svårt att ta in hur man kan vara så djurisk att man skjuter ihjäl en pappa inför hans 12-åriga son. Det är ofattbar grymhet som går bortom nästan allt jag har talat om tidigare.
Det har varit mycket upprörda känslor här ikväll. Vad har du att säga till de som är arga på politikerna?
Han pratade med ganska många när jag var här nu. Ja, för först förstår jag ju ilskan, verkligen. Alltså den enorma frustration som finns över att sånt här kan ske överhuvudtaget. Att det fortsätter att ske. Och det jag kunde säga är att vi är beslutsamma. Vi gör nu allt det vi sa att vi skulle göra och mer därtill. Men att i Sverige tar det tid att ändra lagar.
Det är inte alla i Skärholmen som är lika entusiastiska över partiledarnas och ministrarnas vallfärd till platsen. Bland besökarna så finns de som muttrar att politikerna bara kommit till platsen för att synas på bild och ragga röster. En politiker som får erfara den frustrationen är Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. När hon är på plats i Skärholmen och följs av ett journalistuppbåd så blir hon konfronterad av mordoffret Mikaels syster och svåger.
Röstar. Om man vill visa riktiga känslor.
Jag stod och pratade med några unga tjejer där och då. Hade jag vetat att du var syster hade jag naturligtvis kommit fram till dig. Jag förstår att du är. Och besviken.
Kan du förklara vad ni gör här? Nej, alltså på riktigt. Vad ni gör här?
Nej,
på riktigt.
Jag vill komma hit och prata med människor som kom hit till den här manifestationen. Jag fick höra om den i eftermiddags och tänkte att då kommer människor att samlas. Då vill jag gärna vara där och prata med människor. Jag har stått här och pratat med unga tjejer som spelar ett fotbollslag. För att höra hur de har tyckt och reagerat och pratat med en del andra.
Utom de närmaste.
Jag visste inte att vi var de närmaste.
Vi var även på din debatt när Adrianas mamma frågade vad ni ska göra åt våldet. Och vad hände efter debatten när kamerorna dog? Du kom inte fram till henne. Du beklagade ingenting, visade inga känslor. När var det här? Ett år sedan? Ja. Vi ställde frågan och nu är min bror död. Men kamerorna är viktigare så jag ska lämna er i fred. Varsågod.
Det vore bra om ni kanske kunde stänga av kamerorna så kan vi få prata utan att kamerorna är på. Alltså kan vi få prata utan att...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu faller det på polis och åklagare att hitta ungdomarna från gångtunneln och lagföra den som sköt Mikael till döds. Den som leder utredningen är statsåklagare Ove Jävefelt.
Ja, vi håller på och försöker ta reda på vem det var som sköt av de här personerna som har platsen.
Har ni någon bild av vem det är som har skjutit?
Nej, men uppfattningen vi har fått är väl att det är en person som skjuter. Och det här verkar vara i ett... Man kallar det för hastigt mord. Det är liksom någonting som uppkommer i stunden där. Ingenting som verkar planerat och så. Så det är en av hypoteserna vi jobbar med. Att det är en som skjuter och sen får vi se de andra som var på platsen. Om de var inblandade eller inte i själva skjutningen.
Mikael ska ju ha gått fram och konfronterat eller sagt till någon av de här i det här gänget. Är det en uppgift som ni också jobbar efter?
Det är en av hypoteserna. Det är väl mest troliga som det verkar nu.
Boende i området beskriver gångtunneln där mordet skedde som en mötesplats för ungdomar. Där står de ofta i grupp, ibland helt eller halvt maskerade. Grannarna vet inte säkert, men det finns de som misstänker att det pågår narkotikaförsäljning på platsen. Frågan som har uppstått hos många efter mordet på Mikael är varför ungdomarna går runt beväpnade och varför de har så nära till våld. En möjlig förklaring är knarkkriget på tunnelbanans röda linje.
Två män har gripits efter mordet i Skärholmen i södra Stockholm i onsdags då en man i 30-årsåldern sköts till döds och en man i 55-årsåldern skottskadades.
En man i 30-årsåldern har skjutits till döds i centrala Vårberg i södra Stockholm det här under onsdagskvällen.
En person sköts till döds i Skärholmen i södra Stockholm nu på fredagskvällen. Polisen fick larmet strax efter klockan 6.
I flera års tid har etablerade kriminella nätverk försökt ta grepp över narkotikahandeln i Skärholmen och grannförorterna Vårberg och Vårbygård. Bredängsnätverket, Vårbynätverket och Foxtrottnätverket är några av de grupperingar som har försökt göra anspråk på de här knarkmiljonerna. I flera års tid så fanns två bröder som enligt polisen var tongivande i knarkhandeln. Ingen av dem lever idag. Den ena sköts till döds i Vårberg 2022 och den andra mördades vid tunnelbanan i Skärholmen i april förra året. Och sen dess så har de stora kriminella nätverken försvagats i olika omgångar. Max Åkervall som är biträdande polisområdeschef i Stockholm Syd pratar om att det kan ha uppstått ett maktvakuum i den kriminella miljön.
Ja, men min bild är att över tid har de haft en hög närvaro av flera olika kriminella nätverk i de här miljöerna. Sen har ju polisens framgångsrika arbete bland annat med knäckta chattar och liknande telefoner och sånt har ju gjort att ett antal av de tidigare mer etablerade strukturerna med vissa nätverk som har kanske varit nummer ett i hierarkin har ju blivit decimerade på olika sätt genom att ledargestalter och andra tongivande aktörer har blivit frihetsberövade och sitter av och tjänar långa fängelsestraff. Det där medför ju också att det uppstår ett form av vakuum i den kriminella världen där andra personer då försöker komma in på den här marknaden, försöka få sin del av kakan.
Idag är det framförallt två grupperingar som har närvaro i Skärholmen med omnejd. Polisen har delat upp dem i Skärholmenfalangen och Vårbergfalangen. Det här är två förhållandevis juniora grupperingar. Man kan tänka sig att frånvaron av etablerade gängtoppar skulle dämpa våldet, men istället har det blivit tvärtom. De senaste månaderna så har flera våldsdåd skett i den här konflikten mellan de här grupperna. Och så sent som för en dryg månad sedan så blev en man i 20-årsåldern ihjälskjuten i Skärholmen.
När de då högprofilerade personerna i de etablerade nätverken nu är lagförda och sitter och avtjänar. Det är yngre förmågor som tänker mer kortsiktigt och är etablerade egentligen på samma sätt i den kriminella miljön. Det i sig gör ju att risken för våldsdåd och snabba överilade handlingar ökar. Och jag tycker mig också få signaler från de mer äldre kriminella som tycker liksom att det är så många gränser som är passerat. Och pratar vi om brottet som skedde i Skärholmen så skulle jag vilja påstå att det inte är många kriminella, för att inte säga stort sett ingen, som står bakom den typen av brott.
Inom polisen så är det känt att när gängkriget rasar, då beväpnar sig de kriminella.
Vi fortsätter ju tyvärr, får jag nästan säga, men tar ett väldigt stort antal vapen i beslag varenda vecka. Likaså sprängmedel och brännbara vätskor och liknande. Så att det är ju fortfarande väldigt oroligt i den kriminella världen.
När det här avsnittet släpps, då har polisen utrett mordet på Mikael i en dryg veckas tid. Ett av de viktigaste spåren som polisen har haft redan från start i den här utredningen, det är att en av ungdomarna försvinner från brottsplatsen på en speciell typ av cykel, en så kallad rawbike. Och det har koppling till vad som är det största genombrottet hittills. Det kom när två tonåringar greps i Skärholmen. Enligt åklagaren så finns det uppgifter i utredningen som pekar på att de här två befann sig i gångtunneln när Mikael sköts till döds. Enligt uppgifter så kopplar polisen båda de här två tonåringarna till en av de kriminella grupperingarna i området. Det finns inga formella misstankar mot de här två killarna att någon av dem skulle vara skytt. Om det var någon av dem eller om det var någon annan som avfyrade det dödande skottet, det är fortfarande oklart, menar åklagare Ove Järvefelt. På tisdagen i alla fall så häktades de här två tonåringarna, och rubriceringen som de häktas på, det är grovt skyddande av brottsling. Och de misstankarna handlar om att de i efterhand ska ha tvättat rent den här cykeln som användes i flykten från gångtunneln.
De har gjort saker som gör att vi kanske inte kan lagföra den som har skjutit. Det är, liksom, det är så brottet fungerar ungefär.
Där står utredningen just nu. Det är ett pussel som ska läggas av polis och åklagare i jakten på att lagföra en skytt. Mordet på Mikael har skakat om samhället. Budskapet från både politiker och myndigheter de senaste åren, det har varit tydligt att i kampen mot gängbrottsligheten så måste alla hjälpa till. Samhället måste sätta ner foten och säga ifrån. Efter mordet på Mikael så har det förståeligt uppstått en diskussion om vem som vågar göra det och vad det kan kosta för den som gör det. Så här säger polisen Max Åkervall.
Men det måste till syvende och sist ankomma på var och en att göra den bedömningen. Men en sund försiktighetsprincip i det här tycker jag verkligen är på sin plats efter den här händelsen då, när vi utgår från hypotesen. Man ska göra det man känner sig trygg och bekväm med, och det minsta man kan göra det är att ringa och larma polisen, så får vi komma och göra en professionell bedömning, och vi har ändå både utbildning och de verktyg som behövs för att hantera de här svåra situationerna.
Det får bli de avslutande orden för det här avsnittet. Ni som vill ta del av lite bakom kulisserna material för krimrummet kan följa mig på Instagram. Malmgren.k heter jag där. Ni kan som alltid också skriva till mig på mail kim.malmgren@expressen.se. Telegrammen som vi hörde tidigare i avsnittet, de kommer från Sveriges Radio. Ett nytt avsnitt av krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.